Därför tänkte jag skulle tala om bön här idag. Och ja, det hör ju ihop med Elisabeth och Roger också, tycker jag. Bönen ligger varmt på deras hjärta. Det har jag märkt under de här månaderna som jag har varit här i Skillingaryd och tjänat den här församlingen. Så jag ska stanna just vid det här med bönen. Och det är ju som så, vecka 3 har vi ekumenisk bönevecka här tillsammans med de andra kyrkorna. Och veckan efter så har vi vår egen bönevecka. Och jag kommer inte rabbla några datum och klockslag här nu, utan det där har du fått ut kanske ett mejl från Christer, eller också så kan du gå ut på kalendern på vår hemsida och se vilka tider och så. Men jag vill bara stryka under, har du möjlighet så var med. Onsdag, torsdag den här veckan så hade vi bön och lovsång i missionskyrkan. Och det var riktigt goda stunder, tycker jag. Så att vi var ett gäng som mötte upp. Det kändes alltid gott att få komma tillsammans och be och tillbe och upphöja vår skapare Jesus Kristus, som har gjort allting för oss. Så därför, som sagt var, bön. För vissa av er så är det en självklarhet, jag kommer säga. För andra, ja just det, ja. Och för andra kanske nya saker, jag vet inte. Vi är på olika nivåer, men det med bönen är viktiga för oss alla. Och ska vi se här. Bön, ja. En onödig fråga, tycker jag, på ett sätt. Kan alla be? Ja, precis. Alla kan be. Det är ju som sagt en onödig fråga, men ändå vill jag ta med den. Till och med barnskrik är en lovsång inför Gud. Det står ju så här. Av barns och spädbarns mun har du berett en makt för dina fienders skull, för att förgöra fiende och hämnare. Barnskrik är en lovsång. Jesus citerar det här i Matteus 21 och 16. Ja, har ni aldrig läst? Av barns och spädbarns mun har du berett en lovsång. Alla kan be. Det handlar inte om de fina orden, utan det handlar om hjärtat. När barn skriker, det kan vara jobbigt. Men på något sätt så är det en tillbedjan av livet. Livet själv. Jesus är ju vägen, sanningen och livet. Och barnskrik, det är ju någonting som Gud har skapat, livet. Och det blir som en maktfaktor. Jag tycker det är mäktigt det här. För att förgöra fienden och hämnare. Lovsången, tillbedjan, lovprisningen, det är en maktfaktor för oss alla. Och till och med när barnen, spädbarn skriker. När du sjunger Jesus är störst, han är underbar, han har gjort allting. Ja, vad du nu, hur du nu formulerar, om den är bara med meningar eller om du lägger till sång till, så är det en maktfaktor i den osynliga världen. Det är som en attack i mörkret, men det behöver inte vi att bry oss om, utan vi har fokus på Jesus. Jesus som betyder så mycket för dig och mig. Alla kan be. Men vad är bön? Ja, hur skulle man förklara det på ett enkelt sätt? Jag tänkte bara samtal. Samtal mellan Gud och mig. Ett samtal med Jesus och mig. Ett samtal, då handlar det om att både tala men också lyssna. Skulle min fru Anneli bara sitta och prata hela tiden, vid frukostbordet. Till slut så skulle jag stänga av. Ett samtal. Det handlar om att både lyssna och prata. Så är det med Gud också. Jag får komma med honom, allt som ligger på mitt hjärta. Men jag får också stanna upp och lyssna. Vad har du att säga mig? Kanske stänga av den där radion eller tvn eller vad det är som går hela tiden. Jag vet inte. Och bara få stilla ner sig en stund. Jesus kan komma med en liten tanke, en idé eller ett bibelord vad det än är. Han talar så att du förstår. Den där kvinnan i Oskarshamn, ja, som ligger nära Högsby. Där vi har bott ganska många år, Anneli och jag. Den där kvinnan Ingegärd. Hon bara upplevde att Gud sa till henne, nu ska du gå och köpa mjölk. Mjölk? Ja, men jag har ju mjölk i kylskåpet. Nej, jag ska inte gå och köpa mjölk. Börjar hon dividera inom sig. Så kom den där rösten igen. Eller en tanke eller vad det nu var. Du ska gå och köpa mjölk. Nej, jag behöver ingen mjölk. Jag har mjölk där hemma. Så kom det en gång till. Du ska gå och köpa mjölk. Okej, jag går väl och köper mjölk då. Om du var på vägen dit eller på vägen hem, det vet jag inte. Men hon fick det där samtalet med den där personen som betydde så jättemycket för den där hon mötte. Totalt ologiskt. Men hon gick och köpte mjölk för att Gud sa till henne att köpa mjölk. Mitt i vardagen. Att lyssna in vad Gud säger. Det var ingen eldskrift på väggen, utan det var en tanke eller på det sätt som hon behövde höra. Så hon förstod att det här kommer från Gud. Hur ska vi be? Det finns inga regler hur man ska be. Vi får komma precis som vi är. Både högt och tyst, med suckar. Ensam, tillsammans med någon, några, församlingen. Och här är en styrka att komma överens om saker som vi ska be för. Som vi får göra, till exempel i kyrkan. Här handlar det, hjärtats bön handlar om. Varför ska vi be? Gör det någon nytta egentligen? Rabbla massor med ord. Gör det någon nytta? Ja, då kan man gå till Daniels bok 9:23. Så står det så här. Redan när du började be gick ordet ut. Och så vidare. Redan när du började be gick ordet ut. Någonting händer när du och jag ber. Så är det bara. För det första, vi förändras för vi umgås med Gud, med Jesus. I hans närhet förändras vi. Och Gud fångar upp oss på något sätt i bönen. Han finns där och han är med och hjälper och leder oss vidare. Det händer alltid något när vi ber. Ibland kan det kännas som bönen slår till taket och ner igen. Men bönen är så viktig och värdefull. Hur ofta ska vi be? Åh, låt bönen bli något naturligt i ditt liv. Det bara finns där precis som när du andas. Min svärfar Rune, han jobbade som pastor i Pingstkyrkan i Linköping. Han hade sina bönestunder då han läste Bibeln och bad. Men resten av tiden så kunde man höra honom gå i lägenhet eller i huset där Tack Jesus, kom där när som helst. Och så kommer någon annan. Tack Jesus, och var med mig. Och det här, det var som att bara andas för honom. Det är det naturliga, inget konstigt, utan det bara fanns där. Hur ofta ska vi be? Ja. Jag brukar försöka få min morgonbön mellan 6 och 7 på morgonen, då jag har lite extra tid där. Men så resten av dagen, det finns, ja, Jesus, var med mig och gör det här, hjälp mig och tack för att du är den, att du älskar mig, eller vad jag nu säger. Att det bara får finnas det här så naturligt. Precis som frugan man har hemma, så kan man bara slänga ut en sak där och säga eller komma med ett förslag eller vad det nu är för någonting. Det bara finns där. Den där enkelheten. Jag behöver inte knäppa mina händer för jag ska be. Nej, jag bara får vara där i Guds närhet. Det finns ett uttryck i Markus 13, i 33 och så i vers 37. Då står det så här. Håll er vakna. Håll er. Jag bara kände att jag ville ta med de här tre orden. Det poppar upp när jag förberedde min predikan. Håll er vakna. Vad menas med det? Kan man somna alltså? Ja, det känns ju som så. Utifrån vad Bibeln säger till oss här. Håll er vakna. Varför säger Jesus så här? Ja, jag tror att många av er vet om att det är som ett andligt krig som pågår mellan ljus och mörker, mellan Gud och djävulen. Och det är någonting där som mörkret vill få bort oss från tron på Gud. Och det är det Bibeln säger utifrån det här uttrycket. Håll er vakna. I Johannes 10 så står det faktiskt om djävulens, hans mål, hans uppdrag, stjäla, slakta och döda. Han gör allt för att du och jag ska komma bort från Jesus. Ibland så behöver vi faktiskt påminna oss om det här. Djävulen försöker få bort oss från tron. Ja, men det är ingen idé att jag ber. Det händer ingenting. Varför ska jag gå till kyrkan för? Djävulen kan också tänka att ja, låt dem hållas. Är de i kyrkan bara? Det är lugnt då. Låt dem vara där. Men börjar de göra någonting? Ja, men då får vi agera. Här är viktigt att se. Håll er vakna. Tron och bönen är så viktig för dig och mig. Det är ju samtalet, relationen med Gud. Det handlar ju om vår relation med Jesus Kristus. Jag vet inte hur ditt böneliv eller bön ser ut. Jag vill inte ge dig något dåligt samvete, men jag tror att du, både du och jag, kan kanske bli lite bättre på det här. Jag vet inte. Det får ni ta till er utifrån där ni finns, i det sammanhang ni är i. Men jag tror att du och jag skulle kunna ta ett kliv till, om man nu skulle kalla det här som en bönestege. Han vill ha en så nära relation med dig och mig. Och det är bara när vi umgås med honom vi får lära känna honom mera, förstå vem han är, vad han kan göra, vilken betydelse han har i ditt och mitt liv och för människor här utanför våra kyrkväggar, så att säga. Håll er vakna. Jag vill stanna vid en sak till. Det är uthållig bön. Det är utropstecken där. Och jag vill ta med er till Apostlagärningarna 12, 1-17. Jag vill läsa hela sammanhanget. Har du en bibel, följ med, gör det. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av 4 vaktskift med 4 man. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan 2 soldater, bunden med 2 kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en Herrens ängel och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sade: skynda dig upp. Då föll kedjorna från hans händer och ängeln svarade till honom: sätt på dig bältet och sandalerna. Petrus gjorde så och ängeln sa: ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängeln var verkligt, utan trodde att det var en syn han såg. De gick förbi den första vakten och såg den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut till staden. Och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han: nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand. Från allt som det judiska folket hade väntat sig. När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus. Hon som var mor till Johannes som kallades Markus. Det var många samlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade: Petrus står utanför porten. De sa till henne: du är tokig. Men hon försäkrade att det var så, och då sa de: det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta, och när de öppnade såg de till sin förvåning att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta. Och så berättade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa: berätta detta för Jakob och de andra bröderna. Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. Förföljelse av de kristna. Det var det handlade om. Herodes avrättade Jakob med svärd. Judarna gillade det här. De tog Petrus, slängde in honom i fängelse och där satt han. Och vad det vi läste i vers 6? Där låg han och sov, och han visste att dagen efter skulle han dö. Oj, vilken förtröstan på Gud, eller vad det nu var för någonting. Jag tror det inte var något sömnpiller han tog där, utan han låg där på något sätt. Han vilar i Gud. Och mitt i alltihopa var det ju 2 krafter som var verksamma. Så är det bara. Ondskan som gjorde sitt gällande genom förföljelse, hotelse och död. Men församlingen, vad gjorde de? De bad. Det var den andra sidan, makten så att säga. Jesus har vunnit en seger, det vet du och jag. Utifrån vad Bibeln säger. Han har vunnit en seger. Men djävulen har på något sätt något inflytande fortfarande som vi märker i vår värld. Församlingen där, de kunde ha litat på någon politiker som skulle resa upp och sagt: nu får det vara slut med förföljelsen, eller någon demonstration eller någonting. Nej, men det var inget sånt, utan de förlitar sig på bönen. Kampen sker om varje människa. En andlig kamp. Här har vi några bilder från Narnia, C.S. Lewis, som har skrivit. Här har vi lejonet av Judas stam, Laslan, Jesus till vänster. Och så har vi den vita häxan där. Den där kampen som hela tiden pågick i de här böckerna. Om ni har läst dem, Narnia-böckerna. Som pågår, så vi kan läsa om det i Bibeln på många ställen. Killen som kom till matutdelningen i Grästorp, lite drygt 30 år. Han var förtvivlad. Han satt fast i alkoholen. Han drack. Han ville komma ifrån detta giftet. Han sa själv, alkoholen är en förbannelse. Han satt fast, klona höll honom fast. Vi bad flera gånger, jag fick be frälsningsbönen med honom. Jag vet inte riktigt hur det är med honom just nu. Men han sa, djävulen och demonerna, ja, de har jag mött. Det är en verklighet. Det är bara fakta och inse det. De stod fast vid bönen, den här församlingen. Och så hände det där. Petrus blev väckt, kedjorna föll av. Så kom var ängeln där och sa, nu ska du gå ut. Porten öppnades och fångvaktarna, vet jag inte var de tog vägen. Porten öppnade sig, den stora, och så gick hon, han knackade på porten där. Och så kom den där tjänsteflickan. Ja, så är det Petrus. Det är Petrus är här! Petrus är här! Nej, nej, du är tokig. Han kan inte vara här. Han sitter ju i fängelset. Jag vet inte det där med tron. Vart den fanns någonstans. Den var lite svajig kan man väl säga. Men ändå litar de på bönen och de bad. Och Gud gjorde ett under. Fast den där tron kanske inte var så märkvärdig. Jag vet inte. Jag ska inte fördjupa mig i det här. Men undret skedde. Vår tro får växa mer och mer utifrån när vi får lära känna vem Jesus är och förstå vad han kan göra. Och det är det som är gott att höra. Vittnesbörd vad Gud gör. Förra året hade vi möjlighet att ha Sebastian Staxet och hela hans team i Lidköping. Och innan det så var Monica och Carl Gustav Severin och informera lite inför kampanjen och berättade saker. Och vissa saker fastnade. De skulle ha en träff för alla volontärer. Det gick ju ganska många volontärer för en sån här stor satsning. I Lidköping hade väl 200-300 volontärer ungefär. Och då hade de en träff för alla volontärer. Och de höll på där och det satt en kille. Han hade svårt att sitta still. Han var lite så här och rörde sig och folk reagerade väl kanske lite på honom. Men tänkte, ja, men han är väl inbjuden som volontär han också. Och när samlingen var slut så gick han fram till Sebastian. Sebastian, jag vill bli frälst. Jag kommer direkt från fängelset. Kan du be för mig? Gud verkar. Hur han hade fått reda på att Sebastian var där, det vet inte jag. Eller när de har gjort en inbjudan, om det nu var Sebastian eller någon annan vet jag inte, så kommer en människor fram. Det står de där två gängerna, fiender med varandra. De står där framme och vill ha Jesus. Frälsning. De har sina skottsäkra västar på sig. Men de kommer fram för de vill höra om Jesus och bli frälsta. Eller som de sa också, det kan inte jag bekräfta, men Tony Olsson som var med i Alexander-skjutningen där, ni som känner till, han ska också ha sagt ja till Jesus. Gud verkar, därför är en kamp mellan ljus och mörkret, men vi vet att Jesus har vunnit den där slutgiltiga segern. I Apostlagärningarna 12:5 som jag läste. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Det där ordet ihärdigt, jag funderar, vad betyder det? Slog jag fram det synonymer till det? Ihärdigt, enträget, envis, uthålligt, tålmodigt, långvarigt. Det var det de gjorde. De visste att Petrus skulle dö. Därför bad de, och de bad, och de bad. Om man tittar på det grekiska ordet för det här, så ektinos. Vad betyder det då? Jo, det är som utsträckt bön. Utsträckt bön. En medicinsk term för en arm som sträcks till det yttersta. Så kan man översätta det. När vi kom till vårt hus här i Skillingaryd så fanns ju inga fruktträd. Nu har vi planterat 2 stycken i höst och vi hoppas att någon gång ska kanske komma några äpplen här. Vi får se. I alla fall i Lidköping så hade vi stora fruktträd och massor med frukt. I alla fall vissa år. Och det där ska ju klippas varje år. Eller hur? Ja. Och de här träden var ganska höga. Så man var ju tvungen att ta fram en stege. Och så klättrade man upp. Och så börjar man ju klättra. De första grenarna är ju helt okej. De når man ju bra. Och sen är ju de där grenarna som är lite längre bort. De är svåra att nå. Har ni varit med om det? Ni kanske har sådana maskiner som man kan stå ner och bara puff, 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 puff. Men det har inte jag. Jag måste klättra upp på en stege och så står man där. Och så ska man försöka nå de där grenarna längst bort. Och man klättrar lite till på stegen. Och det är nästan som man inte vågar klättra ett steg till. Men man ändå gör det. För man vill ändå få till de där sista grenarna. Och så sträcker man sig så mycket som man tror nästan att armen ska hoppa i led. En utsträckt arm. Jag hoppas att du förstår bilden där. En utsträckt bön. Man håller fast vid det där. Inre. Man gör allt för att, ja, man, för att få tag i den där grenen. Och här församlingen bad för att Petrus skulle bli fri. Det här ordet används en gång till i Bibeln, och det är från Lukas 2:43-44. Då visade sig en ängel från himlen för honom, gav honom kraft, och han kom i svår ångest och bad allt ivrigare, och hans svett blev som blodsdroppar som föll ner på jorden, och bad allt ivrigare. Det är samma ord här som i Apostlagärningarna 12:5. Och det, man kan bara känna det, att de bad där. De slutade inte efter en timme, utan de fortsatte. Och det är just det här ordet betyder. Det kulminerar säkert, och kanske till och med bön hela natten. Jag vet inte. Vår förbön är inte bara det här: Gud välsigna Pelle och sen är det bra. Det ska vi be. Men ibland så behövs det lite mera. Utifrån vad Bibeln säger till oss. Den där att hålla ut som Jesus han bad nätterna. Eller som Jakob i första Mosebok 32:2. Den där brottningskampen han hade där som varade hela natten. Den där uthålliga bönen. Petrus skulle avrättas imorgon. Vi måste be. Vi måste hålla fast vid det här. Får vi tänka, hur tänker du och jag utifrån detta att vara kvar i bönen? Min morfar, han hette Ivar. Bodde i Linköping. Han mötte Jesus, jag vet inte vilket årtal det var, men han tillhörde församlingen där. Och då hade de såna här bönenätter. Han gick från jobbet, kanske kom hem och käkade något. Och så gick han på bönenatt. Och han bad där hela natten. Så på morgonen gick han till sitt jobb klockan 7 på morgonen. Men Gud verkade. Guds kraft verkade. Människor fick möta Jesus. Skillingaryd behöver Jesus. Dina barn kanske, dina barnbarn, din granne, våra ungdomar i församlingen, utanför församlingen, om man nu får ju använda det uttrycket. De behöver Jesus. Och det är bara genom bönen som förändringarna sker. Bön och arbeta. Jag nämnde det lite förra söndagen här. De hör ihop. Bara bön, ja visst är det bra, men det andra måste jag också ha att berätta. Paulus skriver så här: jag lever i världen men strider inte med världsliga vapen. Ty det vapen jag brukar i min kamp hör inte denna världen till, utan får kraft av Gud att bryta ner starka fästen. Jag bryter ner tankebyggnader, eller vad det handlar om. Om man nu sammanfattar det här. Bön är viktigt. Det vet du och jag. Jag tror vi alla kan sträcka upp vår hand och säga, ja, men bön är viktigt. Helt klart. Men jag vill utmana dig. Jag sa det att vi har bönevecka, vecka 3 och vecka 4. Sen fortsätter vi våra bönesamlingar onsdag kväll, torsdag förmiddag. Variera lite på olika platser. Det finns på nätet så att säga. Eller programblad där ute. Jag vill bara uppmuntra dig till att vara med. Brukar du inte vara med? Försök att komma med någon gång. Tillsammans gör vi skillnad. Att bygga församling utan bön är som ett regn utan vatten. Det går inte. Och den här första söndagen som gudstjänst här det här året, så vill jag inte lägga en börda, men jag vill bara lyfta det här med bönen och bönens betydelse. Du och jag, vi behövs i detta. Vi behöver nå ut till människor som sitter fast. Som den här killen jag pratade om i Grästorp. Som sitter fast i olika saker, var den är. Vi behöver varandra för att hjälpa och stötta varandra i bön, tillbedjan och lovprisning. Vi ber tillsammans. Jesus, jag tackar dig för att du räknar med oss. Tack att du har ställt oss här, Jesus. Tack att vi får vara dina, Jesus. Tack att vi får bara känna din kärlek mot oss, Jesus. Du har gett oss så oerhört mycket. Du gav livet till oss. Vi har fått ett evigt liv. Vi bara tackar dig, Jesus, för det. Du är så stor, du är så mäktig. Och tack att du har vunnit en seger över mörkret. Men på något sätt så ser vi att det inte är riktigt klart där än. Men tack att du har gett oss den här möjligheten att be för situationer, sammanhang, platser, människor. Och tack att du vill leda oss in i detta på ett sätt, på ett djupare plan det här året. Men du vill också leda oss vidare i att nå ut till människor på olika sätt. Och tack att du ville vara med och leda oss här. Du ser oss var och en. Du känner behov som vi har, Jesus. Du ser den just nu som har det tungt och jobbigt, Jesus. Tack att jag får be för henne just nu. Du vet vem det är. Tack att du ger den personen kraft och styrka på ett speciellt sätt just nu, Jesus. Tack att du gör det, Jesus. För du känner oss var och en. Och vi älskar av dig, Jesus. Därför ber jag för denna person just nu som upplever det tungt, Jesus. Tack att du är med den, Jesus. Att du känner oss, Jesus. Och tack att du vill vara med och leda oss. Led oss du i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn, Jesu namn. Jesus, Jesus. Jag vill bara säga så här, vill du ha förbön så ska jag be för dig. Räck din hand så bara så lite kort så Gud ser den. Så kan jag bara be en bön för dig. Det är många händer som räcks här. Det är många händer som räcks. Gud ser dem. Jesus ser de händerna. Och vad det som döljs bakom den här handen, det vet inte jag, men du vet det, Jesus. Du känner till situationen, Jesus. Du ser nöden, du ser smärtan. Du ser oron, du ser hopplöshet eller vad den är. Men tänk att jag får be för de här händerna, för de här personerna som har räckt upp sina händer just nu. Att du ska vara med dem, ge dem kraft på ett speciellt sätt, Jesus. Jag ber helige ande att du ska röra vid dem just nu. Just nu ber jag, Jesus, att du ska röra vid dem. Kom med din helige andes kraft, jag ber det. Tack att du är underens Gud, Jesus. Du släppte loss Petrus när det var så omöjligt ut, så gjorde du ett under där. Och tack att du kan förvandla den här situationen utifrån de personerna som när de räckte upp sina händer. Du vet om det också, Jesus. Jag tackar dig för det, Jesus. Ja, du ser oss allihopa som sitter här, Jesus. Du vet vad vi kommer. Du vet hur vi har det, Jesus. Du ser vad vårt hjärta, vår tanke upptas av, Jesus. Men tack att du kan bryta tankebanor, Jesus. Du kan ge hopp och inspiration, Jesus. Du kan komma med liv på olika sätt, Jesus. Jag tackar dig för det. I Jesu namn, i Jesu namn. Tack, Jesus. Du är vår soluppgång, Jesus. Du kommer med värme, du kommer med ljus, du kommer med hopp. I en mörk värld, Jesus, jag bara tackar dig för det. Tack att du är här med din helige ande just nu. I Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn, i Jesu namn. Amen, amen, amen.